Jag tänkte att vi skulle börja och läsa ett ord som jag länge har tyckt varit mycket fascinerande. Det står i första Samuelsbokens 3:e kapitel och 1:a vers. Första Samuelsboken 3:1. Så gjorde nu den unge Samuel tjänst inför Herren under Eli. Och Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var ovanliga. På typiskt bibliskt vis lämnas inga speciella förklaringar till detta intressanta fenomen. Det här som vi kan se när vi blickar ut över kyrkohistorien, att det finns, ska vi kalla det, profetiska konjunkturer. Ibland är det lågkonjunktur och det är glest mellan budskapen. Ibland är det högkonjunktur och budskapen duggar tätt. När Samuel var liten, då var profetsyner ovanliga. Nu är vi kanske mer intresserade av vår egen tid än av profeten Samuels tid. Vad säger skriften om vår egen tid? Jo, skriften säger att när judafolket återvänder till sitt eget land så vet vi att sommaren är nära. Då är det som idag. Det är, så att säga, vår på allvar. Då närmar sig tiden sin avslutning och då vet vi från profeten Joel att då ska gamla män profetera och unga män ha syner och tjänare och tjänarinnor ska också få del av profetisk ande. Det ska bli en andlig högkonjunktur och inte minst en profetisk högkonjunktur. Vi ska också lyssna till vad Jesus säger i Matteus 24. I det här ärendet. För att det är en av de texter där vi möter hur Jesus talar om den yttersta tiden, den tid då fikonträdet börjar knoppas, judafolket återvänder. Och vi ska bara knipsa ut några verser här för att liksom se på den profetiska dimensionen i den yttersta tidens händelse. 24 kapitlet, vi läser först 3:e och 4:e verserna. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Det är det första Jesus svarar. Vad blir tecknet på att tiden närmar sig sitt slut? Se upp så ingen bedrar er. Man kan ju tycka att det nästan låter som goddag yxskaft. Men Jesus lägger ut texten och stryker under. Det kommer att bli en profetiskt ganska rörig tid. 11:e versen. Många falska profeter ska framträda och bedra många. 23:e versen. Om ni då får höra: här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Alltså, ska vi säga, de profetiska konjunkturerna har alltid växlat. Och det skriften lovar för den yttersta tiden är profetisk högkonjunktur både i församlingen och utanför. Och det som rör sig utanför församlingen kommer att ha utlöpare in i församlingen. Vi kan säga så här att i den yttersta tiden kanske ingenting är så viktigt som att vi lär oss att pröva. Att pröva profetiska budskap, att överhuvudtaget pröva allt. Och jag tänkte få ta upp det lite grann idag. Detta med att pröva. eftersom det tycks vara så viktigt just i den tid där vi lever. Och ofta när man talar om prövning av profetiska budskap så tänker vi så här, ja, vi jämför innehållet i budskapet med skriftens innehåll och lära. Alltså en sorts analysfunktion, om jag får säga det så. Och det går ibland att göra. Märkligt nog är det lättast att göra det när ett budskap klart avviker ifrån centrala tankegångar i Bibeln. Men om budskapet är likt det bibliska budskapet eller nästan likt, ja, då är vi ju mera i beråd. Om det är alldeles likt så vet vi ju fortfarande inte om det kom från Herren. Eller om det ändå var så att säga en mänsklig faktor bakom. Därför att prövningen ska ju på något sätt föra med sig att vi säger att detta var vad Herren ville säga till oss just här och just nu. Så att det som människor i allmänhet tänker på när vi talar om att pröva profetiska budskap, det är någonting som är svårt och som ofta inte leder så långt. Så säger Herren, jag vill att ni ska lägga ut på djupare vatten och jag önskar att ni nu ska anställa en fältarbetare till, säger Herren. Amen. Ja, hur prövar vi det budskapet mot skriften? Ja, det går ju alltid att hitta bra bibelord, va? Gå ut och gör alla folk till lärjungar och skörden är mycket men arbetarna är få och så vidare. Se hur fälten har vitnat till skörd. Och, ja, det går att hitta några olika tankar här. Ja, då går vi och anställer en fältarbetare till. Innan jag lämnar det här med att liksom analysera budskapets innehåll och lämna det med den kommentaren att ibland är det lätt och ibland är det svårt och ibland är det omöjligt, så vill jag ge en liten parentetisk tumregel när man lyssnar på olika budskap. Det gäller predikningar såväl som framförda profetior. Jag brukar alltid lyssna och tänka efter, vilken gudsbild ger mig detta budskap? Känner jag igen nådens Gud? Och om jag inte gör det, är det därför att jag är ute och cyklar? Eller är det därför att budskapet tecknar en annan bild av Fadern? Kommer det här budskapet från den Gud jag känner? Jag menar, jag har ju fått genom åren ganska många brev ifrån min hustru. Och om det kommer ett maskinskrivet brev så vet ju jag vid det här laget. Genom att känna efter, skulle hon ha sagt så här? Så vet jag om det är en förfalskning eller om det är äkta vara. Men nu lämnar vi detta. För att, som sagt, det här leder en bit. Och det är viktigt och värdefullt att vi sätter oss in i profetians budskap och att vi försöker alltid att jämföra allt med skriftens summa. Och skriftens summa är ju Gud själv. Vi ska se lite andra tankar som ges oss när det gäller att pröva profetiska budskap. Och då ska vi gå till Matteus 7 kapitel och läsa från 15 till 23. Matteus 7 och 15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen det. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är, jag känner er inte, försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Det där sista uttrycket kan ju tyckas lite förbryllande. Att Jesus ska komma och säga till någon på den yttersta dagen, jag känner er inte. Va? Känner han inte alla, säger vi. Det trodde vi att han gjorde. Jesus älskar alla barnen på vår jord. Jo, han känner oss alla. Uttrycket är lite annorlunda konstruerat i grundtexten och egentligen exaktare i 1917 års översättning. Jag har inte känt er. Och det är samma tanke som vi möter i första Mosebok 4 och 1. Att Adam kände sin hustru Eva och hon födde en son. Jag har aldrig befruktat det här. Jag har aldrig gett initiativet till det här. Ni gjorde en massa saker men det var inte på min önskan så att säga. Nu talas det här om de falska profeterna. Och Jesus säger att allting hos dessa kan vara rätt. De kan se ut som får och låta som får och kanske också lukta som får. Alltså allt vad våra fysiska sinnen och vår tankeförmåga kan registrera är som ett får. Det är bara en sak som avviker, nämligen innandömet. Invärtes är det rovlystna vargar. Vad betyder det? Jo, det betyder att man måste ställa frågan, för vems skull profeterar profeten? Här finns ett felaktigt motiv. Här finns någon form av vinningslystnad. Profeten profeterar inte av omsorg om Guds folk utan för att på något sätt befästa en egen ställning. Och därför handlar prövning av profetia också om att pröva så att säga motivet bakom profetian. Kan man göra det, säger vi. Ja, till en del kan man göra det, säger Jesus. Han talar om frukten. Vad för profeterandet med sig för frukt? Vad bär det för frukt i församlingen? Vad bär det för frukt i profetens eget liv? Om man som förkunnare drivs av vinningslystnad, kan då församlingen av vinningslystnadens budskap befruktas med kärlek? Och det är väldigt, vad ska jag säga, utmanande för var och en predikant som har sett det här. Att man får rannsaka sig själv. Att man många gånger får nästan in till gränsen för nervpirrning invänta ett ord ifrån Herren innan man ställer sig upp och säger. Göra bibelstudier är inte svårt. Det lär man sig snart. Men att vänta ut Herren tills dess man får ett ord att säga. Ett som är laddat med hans nåd. Profetens motiv och profetians frukt. Frukten ser man kanske inte med en gång. Den kanske först uppenbarar sig så småningom. Det är viktigt det Jesus säger i denna text. Och det måste vi ta vara på och stryka under. Här talas om under och tecken. Och Jesus gör klart för oss att under och tecken bekräftar inte profetiska budskap. Har inte vi profeterat i ditt namn? Har vi inte gjort underverk i ditt namn? Har vi inte drivit ut demoner? Jesus förnekar inte att så har skett. Ibland så säger vi detta att Gud stadfäste ordet med under och tecken. Och det står det på några ställen i skriften också. Vad betyder då det? Ja, vad är det för ett ord som stadfästes med under och tecken? Det måste vi tänka efter. Det är evangeliets summa, nämligen löftet om Guds rike. Himmelriket är nära. Bota sjuka. Gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Väck upp döda. Varför det? Jo, för att visa att himmelriket är nära. Det ordet, det som bevisar att vi har en konung i himmelen och att vi väntar att han ska komma och upprätta sitt rike. Där det ordet går ut och där vi verkligen predikar Kristus som konung och frälsare, där vill Gud stadfästa det ordet med under och tecken. För att visa att det är sant. Inte för att upprätta det riket här och nu, men för att visa att det riket är i antågande. Därför blir ännu inte alla helade. Därför blir ännu inte allting besvarat. Men Gud stadfäster ordet med under och tecken för att människor ska kunna välja. Så vill Gud ha det. Men profetiska budskap stadfästes inte med under och tecken. Olika teologier stadfästes inte med under och tecken, utan jag tror det är löftet om det tillkommande riket. Går vi tillbaka till Matteus 24, så ska du se att Jesus talar om det här. Matteus 24 och 24. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under. Alltså säger Jesus i klartext: här kommer att finnas mycket tecken och under i den yttersta tiden. Och det gäller att kunna pröva allt. Antikrist ska ju också komma med stora tecken och under. Och det betyder alltså att vi måste pröva det profetiska budskapet som sådant. Och inte snegla på om det åtföljs av kraftgärningar. Det har så att säga inte med den saken att göra. Alltså har vi konstaterat att vi kan kontrollera vilken gudsbild vi får. Vi kan söka efter profetens motiv. Och vi kan söka efter profetians frukt. Men vi navigerar förbi detta med under och tecken. Vi ska gå vidare till första Korinthierbrevet 14 kapitlet och tredje versen. En liten vers som alltid brukar tas fram när det ska undervisas om profetia. För där står det lite grann vad det hela går ut på. Och det är också en bra grund för att pröva profetiska budskap. Första Kor 14 och 3. Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. När skriften talar om att bygga upp, så åsyftas inte det som vi brukar tänka på när vi använder ordet uppbyggelse, nämligen att man känner sig lite bättre till mods. Jag blev så uppbyggd av det eller det bibelstudiet eller den bönesamlingen. Nej, när det talas om uppbyggelse i Nya testamentet så handlar det om församlingen. Det är det templet av levande stenar, det som ska byggas upp. Kristus själv är hörnstenen. Alltså är profetians ändamål, meningen med det hela, är att underlätta det bygget. Profetian är någonting som bidrar till framväxten av det heligas gemenskap. Och det kan det profetiska budskapet göra genom att gå in i den enskilda människans liv och förmana och trösta. Men detta med uppbyggandet är alltså en viktig del av frukten. När vi ser Kristi kropp växa fram genom profetisk aktivitet, då vet vi verkligen detta stämmer. Vi ska jämföra nu det här ordet med ett annat ord ifrån Gamla testamentet, ifrån Ordspråksboken, som också lite grann antyder för oss vilket syfte Gud har med profetians tjänst och funktion i församlingen. Ordspråksboken 29 och 18. Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst. Men säll är den som håller lagen. Profetian är till för att folket inte ska bli tygellöst. Och vi kan ju fråga oss lite grann, vad menas nu med detta uttryck? Ibland utläggs den texten ungefär så här. Att Gud ger oss uppenbarelser om vilka mål han vill föra oss till för att vi liksom ska rikta in, kraftsamla våra resurser i riktning mot de målen. Och att församlingen behöver visioner för sitt arbete. Utan vision blir det folket tygelöst, det vill säga vi driver omkring. Och gör lite av varje. Jag har tänkt mycket över det där ordet. Och mer börjat undra. Har vi läst rätt? Eller har vi tolkat det rätt när vi säger så? För när man ser på olika gestalter i skriften så är det ju väldigt få som får den sortens visioner över sin tjänst. När Herren kallar dem eller ens senare. Läser man om profeterna i Gamla testamentet så kanske de fick sin kallelse, ja. Men det där stora målet att liksom sträva iväg emot, det lyser ju ofta med sin frånvaro. Herrens ord kom till Jeremia, han sa gå nu dit och ställ dig där. Eller Herrens ord kom och sa gör nu det och detta. Eller gå nu dit så ska jag tala om för dig vad du ska säga. Men det där övergripande målet, den där jättegrejen i fjärran, den lyser ju väldigt ofta med sin frånvaro. Och många gånger också när man ser att profetiska budskap förs fram liksom av den här typen att på denna plats, säger Herren, vill jag nu göra en jätteväckelse. Här ska nu komma 10 000 till tro inom 5 år och jag ska nu verkligen utrusta er för att allting ska klaffa med det här projektet. Ja, så sägs det ju inte, men jag menar man tar emot det så. Ibland så ser man ju hur väldigt mycket kötsliga krafter kommer igång i en församling där den sortens budskap utsägs. Hur det blir väldigt mycket mänsklig strävan och nu kommer den stora väckelsen och nu ska vi verkligen haka på här och nu ska vi visa liksom så här. Man ser att frukten blir inte alltid så god av den sortens budskap. Och det har jag än mer undrat, har vi fattat den här versen rätt? Då fick jag en idé en dag och tittade lite grann i grundtexten. Här står, där profetia inte finns, där blir folket tygellöst. Och så tänkte jag så här, jag undrar om det där ordet tygellöst finns någon annanstans i Gamla testamentet. Ja, och då det gör det. Vi ska slå upp andra Mosebok 32:25. Och då kommer vi in i kapitlet om guldkalven. Andra Mosebok 32 och 25. Då nu Mose såg att folket var lössläppt, eftersom Aaron till skadeglädje för deras fiender hade släppt dem lösa, ställde han sig till porten, i porten till lägret och ropade. Folket hade blivit lössläppt. Det hade blivit tygellöst. Det som åsyftas med det här uttrycket är nämligen inte att Gud liksom förelägger församlingen dess verksamhetsformer genom att ge mål i fjärran. Gud kan göra det, vi ska alldeles strax titta på det. Men det är inte det som åsyftas med det ordspråket. Utan ordspråket betyder så här. Att där inte profetians funktion finns i församlingen, där blir församlingen lössläppt. Den kommer att förlora sin gudsfruktan. Och därmed alltså respekten för Gud. Det kommer in någon sorts nonchalans där inte profetia finns. Nå, det stämmer ju ganska bra med vad vi läste nyss i första Korinthierbrevet 14. Att profetians funktion är till för att bygga upp Kristi kropp. Och om inte gudsfruktan finns, så att vi verkligen är på djupet omvända i våra liv till Herren, så kommer naturligtvis namnkristendomen att breda ut sig. Och när den gör det, där blir folket lössläppt. Vi går tillbaka till ordspråksboken, ska du se. Till det här ordspråket igen, 29 och 18. För att ordspråket innehåller ju också en andra avdelning. Och bindeordet mellan de två delarna är men. Så att det är någonting som hänger ihop med vartannat. Där profetia inte finns, där blir folket tygellöst. Men säll är den som håller lagen. Alltså behövs den profetiska funktionen, den äkta profetiska funktionen i församlingen, för att inte församlingen ska mista sin gudsfruktan. Därför att när församlingen mister sin gudsfruktan, så kommer så att säga själva lydnadsfunktionen ur spel. Inte lydnaden i första hand bara emot det som liksom ska ske idag, utan överhuvudtaget så kommer det in så att säga en anda av att ja, det här kan vi kanske både ha och mista, och det är inte så allvarligt med detta, och vi håller oss lite lagom. Och kanske att guldkalven kommer till sin rätt mer än vad vi ofta tänker oss. Rikedomsdyrkan istället för gudsdyrkan. Paulus skriver i Efesierbrevet 4 om att Gud har i församlingen satt apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och evangelisten förknippar vi ju i allmänhet med de ofrälstas omvändelse. Och jag vill dra en liten lans för att profeten i församlingen i stor utsträckning ska förknippas med det omvändas omvändelse. Om det uttrycket tillåts. Alltså vidmakthållandet av de kristnas förkrosselse. Köttet gör så lätt comeback. Man kastar ut det genom fönstret och det kommer in genom köksdörren. Man kastar ut den stora vägen och det kommer in genom skorstenen. Det brukar alltid dyka upp i någon tappning. Och då behövs det profeter. Andligt känsliga människor. Som ser vad som håller på att hända i det som ser ut att ske. Och där sådan profetia fattas, där dyker snart köttet upp på nytt. Och det har alltså med renhetsfunktionen i församlingen att göra. När vi därför liksom på nytt tänker på vad vi läste i Matteus 7 kapitel, att av deras frukt ska ni känna det. Så det är alltså väldigt viktigt att se. Leder nu detta till att Guds folk samlas, eller leder det till att Guds folk skingras? När Jesus talar om profetens motiv, så måste vi fråga oss, är detta en människa som är så omvänd att han kan gå före församlingen och liksom i profetisk ande fördjupa församlingens omvändelse? När vi talar om profetia så tänker vi ofta på att profetian är någonting som förutsäger framtiden. Och det är också det som föresvävar oss när vi liksom tänker att ändamålet med profetian är att ge församlingen så att säga ett riktmärke för dess verksamhet. Och jag säger inte att det inte det förekommer. Men vad jag tror är att profetians första funktion är att vidmakthålla förkrosselsen, inte att ge marschriktningar i första hand. Men jag tror att Gud, han är så suverän. Han kan tillgodose båda de här målen på en gång. Vi ska se en härlig text om det i Jesaja 48. Där vi ska läsa ett långt stycke, de första 11 verserna. Och där Gud talar om hur han ger framtiden i förskott för att sätta sig i respekt i församlingen. Tänk på, säger han ungefär till Israel, vad jag har förutsagt. Och tänk på vad som har gått i uppfyllelse. Så får ni se att jag är Gud. Det där kan inga avgudar göra om. Och när ni ser det, då måste ni gripas av Guds fruktan. Jesaja 48:1. Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade med Israels namn och flutna ur Judas källa. Ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock inte i sanning och rättfärdighet. Allt medan ni kallar er efter den heliga staden och stöder er på Israels Gud, på honom vilkens namn är Herren Sebaot. Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt och jag hade låtit er höra om det. Plötsligt satte jag det i verket och det inträffade. Eftersom jag visste att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar. Därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra om det innan det skedde. För att du inte skulle kunna säga, min gudastod har gjort det. Min gudabild, den skurna eller den gjutna, har bestämt det så. Du hade hört det. Nu kan du se allt sammans. Vill ni då inte erkänna det? Nu låter jag dig åter höra om nya ting, om fördolda ting som du ej har vetat av. Först nu har det blivit skapade, inte tidigare. Och förrän idag fick du inte höra om dem, för att du ej skulle kunna säga, det visste jag ju förut. Du fick inte förr höra något om det, eller veta något av det. Ej heller kom det tidigare för dina öron, eftersom jag visste hur trolös du var. Och att du hette överträdare alltid från moderlivet. Men för mitt namns skull är jag tålmodig. Och för min äras skull håller jag tillbaka min vrede så att du inte blir utrotad. Se, jag har smält dig, men silver har jag inte fått. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så. Till hur skulle jag kunna låta mitt namn bli vanhelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Profetian förutsäger framtiden. Och jag tror att Guds första mål med detta är att sätta sig respekt i sin egen församling. För det märkliga med profetiska budskap är ju att det nästan alltid fattas en tidsdimension. Man får aldrig veta när. Gud bara säger att. Och det där har ju många fått erfara som fått ett profetiskt budskap över sitt liv och omedelbart rusat iväg så att säga för att verkställa det. Det är inte så man hanterar profetiska budskap. Man tar emot det. Man prövar det. Om man uppfattar att det är riktigt så börjar man be till Gud att hans vilja ska ske. Och man börjar lyssna efter signaler som liksom för en in i det som Gud har talat om. Men man rusar inte iväg och gör det. För tidsdimensionen fattas. Det finns ingen almanacka och ingen klocka i de flesta profetier. Det är också det som gör det så svårt när vi ska försöka att skriva en historiebok i förväg om den yttersta tiden. Alla som försöker kommer fram till sitt eget alternativ därför att man har massor av olika profetier och man vet inte vilken ordning de kommer att gå i fullbordan. Försök med uppenbarelseboken får du se. Och det här med att profetian så mycket är till för att öka vår gudsfruktan. Det kan du också se på detta att Gud kan ta tillbaka en profetia. Ett av de klassiska exemplen är ju Jona. Han är ju en av de få som faktiskt har en tidsangivelse. Om 40 dagar ska Nineve bli omstörtat. Ja, och så gick det ju inte som Jona hade tänkt. Han hade ju faktiskt bespetsat sig på det här och tänkt att jag ska se till så jag kilar ut på dag 39. Och befinner mig på behörigt avstånd så ska jag se hur det ser ut när ärkefienden går under. Nineve, Assyriens huvudstad. Grannlandet i norr, stormakten, det var ungefär som Moskva för oss. Fi kommer från öster som bekant. Och nu blev det ju inte alls så. Och Jona blev ju mycket besviken. Varför det? Jo, därför att folket hade tagit emot budskapet och ångrat sig. Lägg nu märke till att i den profetian finns det ingen angivelse av typen om ni inte gör bättring så går Nineve under om 40 dagar. Utan hela budskapet är detta. Om 40 dagar ska Nineve bli omstörtat. Och kungen han utlyser en fasta som till och med omfattar småboskapen. Och, och han säger att han gör det i tanke att kan hända kommer då Gud att. Och det gör Gud. För profetian är ingen spådom. Utan profetian är till för att öka vår gudsfruktan. Vi ska se ett annat exempel på det här. Jeremias 18 kapitel. Det välkända lilla avsnittet om krukmakaren. Vi brukar ju sluta läsa så där lagom bit in i den texten. Så där i höjd med sjätte versen. Därför att det tycker vi är den första uppbyggliga delen och den andra tycker vi ser mindre angenäm ut. Och jag brukar också sluta läsa vid sjätte versen så att jag ska inte säga något om det. Utan jag säger att vi brukar göra det. Ja. Men Jeremia 18 där vi ska läsa från första till tolfte versen. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus, där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, böjade han om igen och gjorde av det ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig, han sa: skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Jo, som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Den ena gången hotar jag ett folk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ned och förgöra det. Men om då det folket omvänder sig från det onda levande mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra det. En annan gång lovar jag ett folk och ett rike att jag vill bygga upp och plantera det. Men om det då gör vad ont är i mina ögon och inte hör min röst, så ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra det. Så Så säg du nu till Judas män och Jerusalems invånare. Så säger Herren: se, jag bereder åt er en olycka, och jag har i sinnet en plan mot er. Vänd därför om var och en från sin onda väg och bättra ett levande och ett väsende. Men de ska svara: du bemödar dig förgäves. Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda hjärtas hårdhet. Ja, Gud kan ge en profetisk varning. Men om då folket omvänder sig, så kan Gud ta bort den profetian. Gud kan ge löften, men om det inte fördjupar folkets gudsfruktan och förkrosselse, så kan Gud ta tillbaka löftet. Och vi ser alltså att det finns en väldigt grunddimension i profetians funktion av att fördjupa Guds folks omvändelse och gudsfruktan. Det omvändas för krosselse. Om vi går tillbaka till den här tanken nu med profetian som, så att säga, riktmålet för församlingens arbete, så kanske vi kan tänka oss att det kan bli en skillnad på om vi ska ha igång ett evangelisationsarbete utifrån löften om väckelse, eller om det framspringer ur nöd för det ofrälsta situationen. För jag menar, den evangelisation som uppstår när Guds folk plötsligt fattar att det är allvar för de oomvända. Hjälp, de håller ju på att gå förlorade. Här kan inte vi sitta i våra kyrkor och liksom fila på vår egen rättfärdighet. Här finns ju människor som går under. Ja, då behöver man inte mana folk att springa ut. Man behöver inte ens locka med att så många blir omvända. Utan man kommer att gå ut vare sig det blir någon omvänd eller inte. Därför att man måste göra det. Man känner att detta är nödvändigt. Jag står inte ut med att sitta still. Det blir alltså, vad ska vi säga, olika skeenden som kommer igång fast det kanske ser likadant ut på ytan. När Gud ger, ska vi säga, en kallelsevision, så ser den ofta ut på ett speciellt sätt. Och typexemplet på det kan vi hitta i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Femtonde och sextonde verserna. Där Herren uttalar, så att säga, sin kallelsevision för aposteln Paulus tjänst. Men Herren sa till honom, det vill säga till Ananias: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ja, Herren talar om i mycket stora drag vilken tjänst och vilka segrar han har i beredskap åt denne nyomvände Saul från Tarsus. Men de är på något sätt inte till för att, så att säga, utlösa handlingskraft i hans liv. Det gick genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Och därför talar också Herren om vilket pris det här kommer att ha i samma mans liv. Jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och gång på gång är det så när Herren ger en kallelsevision att den innehåller både, ska vi säga, löftet om det som kallelsen går ut på, men också någon ingrediens av det pris, det Kristuslidande som kommer att gå över den kallades liv. Och jag tror att vi i regel ska efterlysa båda de komponenterna. När det är en kallelsevision avsedd att vara ett riktmärke för en människas tjänst eller för en församlingsfunktion. Där ska finnas ett mål, ja visst, men där ska också finnas ett pris. Och vi kan ju tänka igenom många sådana texter. Låt oss slå upp någon av dem. Om vi går till profeten Jeremia när han blir kallad. Herrens ord kom till mig. Det är Jeremia 1 och 4. Herrens ord kom till mig, han sa. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, ack herre, herre, se jag förstår inte att tala till jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sa till mig, se jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Ja, när vi läser den här 10:e versen så kan vi ju tänka det att ja, nu fick Jeremia en världsvid kallelse här. Jag sätter dig över folk och riken. Och det var tydligen en kallelse med väldigt speciella händelser i. Jeremia var nästan hela sitt liv i Jerusalem. I början var han i sin hemstad Anatot som låg ett stycke utanför Jerusalem. En plats där det bodde en massa avdankade präster som inte längre fick offra i templet därför att man hade gjort bort sig i något tidigare skede av Israels historia. Och där missnöjet jäste och pyr. Där börjar han sin profetiska bana. Och efter ett tag blir han hotad till livet och måste fly och fly till Jerusalem. Och där går han omkring och profeterar och får uppleva detta att inte en kotte lyssnar på honom. Ändå är det sant som Gud säger. Han blev en profet för folken. Men han blev det inte under sin livstid, vad vi vet. Och Herren talar om priset. Frukta inte för det. Han talar direkt om för Jeremia, du kommer att hamna i fruktansvärda situationer. Men jag vill hjälpa dig. Och det här kommer ju tillbaka lite längre fram. 18:e versen. När Gud har talat om hur han ska fördärva Juda och Jerusalem. Så säger Herren, ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet. Mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet. Så att det inte ska bli dig övermäktiga om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Det man grips av när man läser Jeremias bok, det är ju hur ensam den mannen var. Och när Herren kallar honom så är det inget smussel med den saken. Han får allt veta att han kommer att bli ensam. Kungarna kommer att vara mot dig och folket kommer att vara mot dig och hela allihopa kommer att vara mot dig. Men jag kommer att vara med dig. Här finns kallelsen och om du så vill målet eller resultatet, men här finns också priset. Vi har Johannes 21 kapitel där Jesus talar med Simon, Johannes son. Älskar du mig? Bli en herde för mina får. Härligt. Kallelse och vision, ja visst gärna. Någon ska omgjorda dina länder och föra dig dit du inte vill. Priset. Och hela tiden ser vi alltså att det finns inbyggd förkrosselse också i kallelsevision. För jag tror att det är profetians grunddimension i den omvändes liv. Att leda till förkrosselse. Och att upprätthålla Guds frukten. Och jag har tänkt mycket, kära Gud, finns det ingen i Bibeln som fick ett sånt här löfte utan något pris i? Och då kan jag inte komma på någon annan än Salomo. Herren uppenbarar sig för Salomo och frågar, vad önskar du dig? Ja, jag önskar mig vishet så jag kan styra ditt folk. Ja, Herren lovar vishet och han säger att eftersom du inte önskar dig rikedom ska du få det med. Men det talas inte om något pris. Och det gick som det gick för Salomo. Alltså, kan vi när vi har urskilt den här grundfunktionen i profetians struktur, skulle jag vilja säga, så har vi också lättare att urskilja när det kommer profetiska budskap. Fyller nu dessa profetior den avsikt som så att säga skriften ger oss som en grundregel för profetians tjänst och funktion i församlingen? Och är den människa som förmedlar det hela själv liksom så i Guds hand att han kan gå före i detta att peka ut och fördjupa förkrosselsen och Guds fruktan i församlingen? Är profeten själv förkrossad och leder profetian eller profetiorna till mer förkrosselse? Det händer ibland att man kommer in i sammanhang som fungerar efter principen, om ni inte gör som jag vill så profeterar jag. Och då har profetian förlorat sin funktion, sin innebörd. Jag vill sluta med att läsa lite grann ur 5 Moseboks 31 kapitel. För innan Mose dör så framsäger han en lång profetia över Israels folk. Det som brukar kallas för Mose avskedssång och som kommer i 5 Mosebok 32. Och man kan ju tycka det att, ja, där skisseras Israels folks hela framtid, så att säga, ända till den yttersta dagen. Man kunde ju tycka det att, ja, det var ju hyggligt av Mose att komma med en sån profetia innan han dör, så vet vi vad som ska komma att hända. Ja, i 31 kapitlet talar han om varför han ger denna profetia. Allt kommer att bli så här, är grundtanken. Och en dag kommer ni att upptäcka att allt blev så här. Och då kommer ni att omvända er till Herren. Vi börjar läsa i 19 versen. 5 Mosebok 31 och 19. Så teckna nu upp åt er följande sång. Och du ska lära Israels barn den och lägga den i deras mun. Och så ska denna sång vara för mig ett vittne mot Israels barn. Ty jag ska låta dem komma in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder. Ett land som flyter av mjölk och honung, och de ska äta och bli mätta och feta. Men de ska då vända sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta mitt förbund. Och när då mycken olycka och nöd träffar dem ska denna sång avlägga sitt vittnesbörd inför dem. Ty den ska inte glömmas och försvinna ur deras efterkommandes mun. Jag vet ju med vilka tankar de umgås redan nu innan jag har låtit dem komma in i det land som jag med ed lovade dem. Så tecknade då Mose upp sången på den dagen och lät Israels barn lära den. Och vi väntar ännu på den dag då folket ska upptäcka att allt blev som Herren hade sagt. När de gör det ska de se upp till honom som de har genomborrat. Och detta är alltså, jag säger, det profetiska ordets djupaste ärende till oss. Att fördjupa vår Guds fruktan. Nu ska vi be tillsammans. Fader, vi ber om att du sänder, att du kallar och sänder många profeter till ditt folk. Vi behöver det i våra församlingar. Vi behöver det i all kristen verksamhet. Vi behöver få konfronteras med profetiskt känsliga människor som genom din ande vidmakthåller vår respekt, vår förkrosselse inför dig. Så att du är Gud i din egen församling. Vi ber att du i den sena tid vi lever i utrustar oss med förmågan att pröva profetiska budskap. Inte för att förkasta människor, men för att kunna på allvar ta emot de budskap som verkligen kommer från dig. Så att vi inte till sist slår dövöra till inför allt profeterande, utan är lyhörda och mottagliga och påverkbara. Vi tackar dig att du har satt profeter i församlingen. Och vi längtar efter att få se dem träda fram genom din kallelse. Vi behöver kallelsevisioner. Vi ber att vi ska kunna ta emot sådana visioner från dig på rätt sätt. Så att vi ser både målet och priset. Och så att inte visionen på något sätt gör att vi tappar förkrosselsen och gudsfruktan. Utan att den istället fördjupar vår gudsfruktan. Så att det bara blir din kraft som för oss till målet och inte vår egen. Vi prisar dig, Fader. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.